äntligen tillbaka, John, efter lite påskledighet. Det var första ledigheten faktiskt vi har haft i podden, så att både härligt och lite stressande tycker jag.
Stressigt, trots att man vet att det är otroligt välförtjänt, tycker jag. Du vill inte jag verka divig på något vis, men jag tycker vi är förtjänt av det.
Ledigheter?
Ja.
Ja. Inte för ofta bara.
Nej, verkligen inte, utan vi har en del att stå i och så, men det har varit skönt att få ägna lite tid åt grejer. Formel 1-säsongen är ju full rulle här nu, så den har jag kunnat grotta in mig i nu, och det tycker jag är härligt.
Vilka finns det i Formel 1 som man följer nu? Vilka är förarna så att säga? Vilka är det bästa stallet? Är det fortfarande Ferrari? Eller
nej, verkligen inte. Utan nej. Red Bull dominerar ju. De kommer ju vinna denna säsong med Verstappen och Perez i toppen där.
Är Verstappen nu hos Red Bull? Eller har han alltid varit där kanske? Jag känner igen han från något annat team.
Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt var han var. Men ja, alltså de har otrolig bil och motor i Red Bull-teamet.
Ferrari då, som alltid haft de bästa.
Ja, det är Leclerc och vad heter det? Sanchez. Sainz, som kör de två bilarna, och de ligger ju tätt efter. Oftast är det ju Red Bull 1-2, och sen slåss det ju då Ferrari, McLaren.
Ja, McLaren, ja.
Och så har vi ju då Mercedes eller Petronas och William. Ja, Williams går dåligt i och för sig i år. Alltså. Men alla de där är ju nästan... Förr i tiden, det var ju McLaren och Williams, och så var det Mercedes, och så har man ju egna team och lite sånt där. Ja. Men det är väl McLaren, Mercedes, Red Bull och Ferrari. Man kan säga så här, det är ju 20 förare varav 10 stall är någonting som alltid hamnar topp 10.
Ja, är det inte bara de 10 stallen som finns? Finns det fler än 10 stall som kör?
Nej, utan det är 10 stall varav 2 förare i varje stall.
Ja, precis.
Vilket gör att det blir 20 förare ja, ute
det
på banan.
Precis som på dig, att det är de 10 stallen som ligger först.
Jaha.
Men så är det inte. Det är bara de 10 stallen.
Ja, det är 5 stall då, kan man ju säga, som ligger topp 10.
Jaha, så menar
blir
du.
Blir det ju då.
Ja, okej. Okay.
Kul är det i alla fall. Det var tråkigt race dock bara. Japan.
Jaha, är det tråkigt i Japan?
Ja, det var ja, men den är svår att köra om på, så det händer inte så mycket. Okay. Det händer lite starten med en avkörning, men det är inte så kul när de kör av, utan det är mer kul när det blir fight.
Jag vet inte ens hur många varv man kör i ett Formel 1-race.
53 varv.
Är det alltid det, vilken bana man än är på?
Nu blir jag osäker, men jag tror det. 52, 53.
Vet du vad jag känner nu?
Nej.
Att jag ska inte ställa fler frågor.
Nej, jag gillar ju bara min öl och
racet. Ja, jag trycker in i ett hörn just nu.
Ja, nej, men man ska komma ihåg en sak. Att jag är ganska så nytillkommen Formel 1-fan. Jag har alltid tittat på det lite så här in emellan. Var sjätte race kanske har jag kollat resultat. Men i år så tänkte jag så här. Nej, men i år ska jag verkligen följa det. Jag ska se varje race. Och det gick... Alltså det var Bahrain och sen var det, vad heter det, Saudiarabien, och där var jag fast sen.
Aha.
Jag kan inte sluta titta. Australien, vet du, vilken bana! Otroligt! Alltså det var så läckert när Carlos Sainz gör en omkörning, kör om Verstappen. Det är en sån jättelång vänsterkurva, och där kan man aktivera DRS-en, vilket gör att du får bättre... downforce, och han får sån fart och drar om Verstappen på ytterkurvan, så rätt in i en chikan. Jädras, då var det action.
Tar du med dig?
Då stod jag och vevade med min sån jättepekfinger i vardagsrummet.
Men vilka hejar du på? Vilket stall hejar du på? Eller vilken förare hejar du på?
Nej, Ferrari. Ferrari-stallet.
Varför det?
Nej, men jag har alltid gillat Ferrari.
Sen Schumacher och
ja.
Barrichello?
Jajamensan.
Ja, okej.
Okay. Det är det. Sen håller jag på Alonso, tycker jag är kul.
Mm-hmm. Är en spanjor?
Ja, det är han väl. Jo, men det är han.
Som sagt, jag ska ställa frågor sen.
Ja, men, namn räcker väl. Ja, måste man veta väl. Nationalitet också.
Men inte det är viktigt då? Ja. Vilket stall och vilket land och lite sånt.
Ja, men Alonso, han kör för Aston Martin. Och han är ganska gammal i gamet om man jämför med alla
för det känner jag igen när man hängde med i Sportnytt och sånt. Ja. Att det fanns en Alonso. Men jag tänkte, det är så vanligt så det kanske har kommit fler. Men han har varit med ett tag, va?
Han kör för Aston Martin. Och deras bil är väl inte så jättebra. bra. Men han är ganska bra ändå. Medelbra då, då om man säger. Men det är ingen vinnare.
En okej bil.
Det är en okej bil, ingen vinnarbil. Men det som är så kul att se med Alonso, det är att hans stallkamrat Lance Stroll. Mm. Han har ju fått lite kritik för att hans pappa äger ju Aston Martin-stallet.
Jaha, han har satt sin son i en bil.
Mm. Och det roliga är att de kör samma bil, samma chassi, samma... Alltså de har ju alltid exakt samma förutsättningar.
Ja.
Och skulle det vara att någon ska få lite fördelaktigt...
Så är det Stroll.
Så är det Stroll.
Nej.
Men Stroll... Han ligger någonstans där på 14-15 plats.
Han kommer inte bättre.
Och Alonso som kör med samma bil ligger där uppe 5:e, 6:e, 7:e.
Så han kör lite över bilens förmåga, ja, om man säger så.
Ja, men lite
i jämförelse
så
med de andra.
Ja, eller så kan man ju vända på det att Lance Stroll kan inte kanske hantera en ganska så bra bil. Alltså han är en dålig förare. Mm. Titta på Alonso, han har samma bil som dig men ligger 10 placeringar bättre.
Mm. Herrejävlar.
Men det var inte det, därför vi kom hit idag, Christian.
Nej, det var det inte. Vi ska ju prata film, men
ja.
Otroligt trevligt att prata lite Formel 1 också.
Ja.
Ja, vi är tillbaka som sagt igen efter våran välbehövliga lilla paus. Och vi börjar det här avsnittet med, eller vi börjar återkomsten igen, igen med att vi tar ett lyssnaravsnitt igen. Och det är den gode Jakob Ström som hört av sig med lite rövare filmer.
Ja.
Alltså tjuvar och jagade och det är banditer och ja, jag vet inte.
Ja, men det är lite pang-pang.
Ja, det är en röd tråd via hans filmer. De filmerna vi ska ta idag som vi också har sett är ju Heat.
Ja.
1995, storfilmen där med både Al Pacino och Robert De Niro. Vi har Lucky Number Slevin och sen så har vi också Jagad med Harrison Ford och Tommy Lee Jones.
Mm.
Vart vill du börja?
Men ska vi börja, från botten tycker jag. Lucky Number Slevin.
Från botten?
Ja, men det är
vilken bott? Ja, den sämsta filmen.
Som jag tyckte var den sämsta av de här tre.
Ja, ja, okej. Vet du vad jag bara vill börja med och känna efter att jag har sett de här tre filmerna? Att hade jag varit huvudkaraktär i verkligheten i de här tre filmerna, säg att jag hade varit Robert De Niro i Heat, och sen hade jag varit Josh Hartnett i Lucky Number Slevin och Harrison Ford i Jagad, då hade det inte blivit några långfilmer, kan jag säga. Fy fan vad usel jag hade varit i de här rollerna, alltså i verkligheten.
Ja, nu menar du i situationerna som du satt sig i.
Ja, vi kan ta bara snabbt om Jagad, för vi ska inte börja med den. Men att man blir då oskyldigt dum så att säga, och sen så kraschar bussen och så rymmer man. Och sen har man fullt polispådrag efter sig hela tiden. Mm. Och så ska man ändå lösa den här mordgåtan.
Samtidigt som man går under radarn.
Ja, det. Hur fan skulle jag göra?
Ja, det är
bara det första där när han tar och byter kläder. Liksom, att han hittar nya kläder.
Ja.
Jag hade varit körd. Jag hade drunknat i den dammen.
Ja,
han
men framförallt. Man har inte löst det kalla vattnet. Nej, när han står där under bron någonting. Och ser de här kläderna. Ja.
Och det kände jag ju... För varje film jag såg att så här, fy fan vad usel jag hade varit i alla de här rollerna i verkligheten.
Man hade ju definitivt inte kunnat hålla nerverna som Josh Hartnett i Lucky Number 7.
Nej, det hade absolut inte gått. Jag hade ju dött hela tiden. Stod naken där, blev maffiabossar och blev hotad hit och dit. Och han bara rycker lite på axlarna. Jag hade lagt mig ner och sagt direkt, det är jag! Det är alltså, ta mig. Skiter vi där.
Ja, eller skylla på kompisen.
Robert De Niro, alla de här bankrånen, det här... Alltså hur de lever med den här pressen hela tiden över att bli upptäckta och de är spanade på och hela den här grejen. Nej, jag hade kräkt.
Det hade man gjort.
Ja. Mm. Så att nej, men vi börjar med Lucky Number Slevin då. Och
ja.
Får jag börja säga mitt om den, för jag har inte tagit ut någon fakta om den eller sådär.
Nej.
Utan jag bara tänkte vi pratar omkring den.
Mm.
Men när jag såg den första gången, då gick jag in i min IMDb-app. Satte betyget 8. Så när jag skulle se den nu igen och när Jakob föreslog den så tänkte jag, fan vad kul, nu ska jag se den igen.
Ja.
Men om jag ska bara hoppa rakt på det så kände jag nu när jag såg den att fy fan vad det här var kass.
Ja.
Och jag vet inte varför, om det är för att det här är en film som man ska se en gång. För första gången tyckte jag verkligen att den var fantastisk.
Mm.
Men den har ju en viss twist som jag tycker är rätt snygg i sig. Men nu när jag såg den och visste om den, då kände jag bara, fy fan vad uppenbart det här är. Och när jag pratade med dig så sa du, ja men det fattar jag med en gång.
Ja.
Och twisten i filmen är ju egentligen att alltså tillbaka i tiden, alltså innan filmen utspelas, så blir Josh Hartnetts familj mördade och man tror att han också blir mördad som barn. Alltså när han är typ, vad är han, 10, 11?
Ja, för något sånt där kan ju vara, ja.
Bookies och grejer, sådär. Ja, precis. Så att hans pappa har ju spelat bort massa pengar och då kommer ju de här maffian typ och skjuter hela familjen på varsitt håll. Men man får ju egentligen aldrig se när pojken blir skjuten, utan det är en pistol mot huvudet och sen så blir det svart skärm och så ska man anta det då. Ungefär att där sköt han honom. Var på många år senare då så är det en figur som heter Nick som ingen vet vem han är. Och Josh Hartnett bara har kastats in i det här naken med en handduk och får träffa Lucy Lee. Och bara dras in i hela den här soppan av saker liksom.
Ja.
Och det slutar ju med att Josh Hartnetts figur då är den här lilla pojken, att han blev aldrig skjuten utav den här lundmördan.
Som spelas av Bruce Willis då.
Precis, och de nu jobbar ihop istället. Så att säga. Ja. Så att den twisten vill jag minnas första gången jag såg den, att jag tyckte wow, fan vad smart det här var. För det tycker jag den här gången också. Fan vad Josh Hartnett är bra i den här filmen.
Ja. Absolut. Nej, men grejen är, jag tyckte det var sjukt uppenbart första gången jag såg den, men det liksom förtog ingenting för upplevelsen eller filmen ändå den gången när jag såg den, utan tyckte ja, men kul grej av alltihopa.
Ja. Men det var väl första gången du såg den nu, va?
Nej. Jo. Nej. Vänta.
Hur ska du ha det? Du sa det senast. Mm-hmm. Att du hade blandat ihop det med en annan film, att detta var första gången du såg den.
Ja, jag tänker fortfarande på den Lucky Logan. Ja, just det. Nu är jag där igen, jag gjorde det igen.
Så jävla svårjobbat med dig.
Ja, skitsamma, det är fortfarande väldigt. Jag tyckte det var uppenbart när jag såg den. Den som skulle, alltså det du glömde berätta, han som skulle då avrätta pojken, alltså maffiakillarna tar ju hand om mamman och pappan, men så anlitar de en hitman som ska ta hand om pojken.
Ja, för de vägrar döda ett barn.
Ja, exakt.
Men det gör den här hitmanen då.
Ja, han har inga problem med det. Eller det hade han ju uppenbarligen, för han gör det ju inte, utan nej. Bruce Willis tar ju då Josh Hartnetts 10-åriga grabb, eller Josh Hartnett som 10-åring under sina vingar och tillsammans då gör upp den här planen för att hämnas helt enkelt.
Ja, exakt. Och det är otroliga skådespelare. Det är Josh Hartnett då som har huvudrollen. Sen är det Ben Kingsley och Morgan Freeman. Det är Lucy Liu. Det är Stanley Tucci. Och sen är det Bruce Willis. Och ja, många andra som dyker upp på små roller hela tiden. Men, så att det är ju påkostat.
Det är det. Det enda som jag kan känna att det var liten twist, det var att Stanley Tucci roll, att han då, han spelade ju sen polis senare, många år senare, men då förr i tiden var en sån här maffiakille och hade precis då tagit hand om mamman och
gick in och sköt mamman i lägenheten.
Den såg jag inte komma däremot. Nej. Så det var en twist som jag kan erkänna att
den är ju inte lätt att förutse heller.
Nej.
Den med barnet kan ju vara lättare att förutse sen, men att det skulle varit Josh Hartnett och sånt där, det var inte så lätt att förutse. Tyckte inte jag första gången jag såg den i alla fall. Men då tyckte jag att det var mycket mycket bättre än vad jag tyckte nu, för den här gången blev jag faktiskt jävligt besviken, men då visste jag ju allt det här också. Mm. Och det är väl det som filmen är till för. Så att det är väl en film som bara man ska se en gång då, förstår jag.
Ja, och jag håller med dig Christian, att den känslan som du fick nu andra gången, den fick jag nog lite första gången. Josh Hartnett, vi börjar i det dåliga då. Mm. Jag tycker allt är så sjukt förutsägbart med maffiaboss och bla 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 och alltihopa. Alltså det är lite, jag vet inte, jag blev inte så imponerad. Det var inget nyskrivet i det på något vis, kunde jag känna. Men Josh Hartnett i filmen och hans karaktär, hur layback han är. Mm. Hur han säger ju att han lider av en typ av sjukdom eller bokstavskombination där han kan liksom inte bli nervös. Han kan inte ta in signaler att här är jag nu i trubbel. Han har ingen konsekvenstänk.
Nej. Så att när maffiabossarna och sånt liksom hotar han verkligen till duds, då kan han ställa en sån här simpel fråga som varför hotar ni mig just nu? Ja. Alltså jag hänger inte med på varför ska ni döda mig? Ja. Vad har jag gjort? Och så står han liksom i en handduk bara för att han har precis kommit ut ur duschen. Varpå två stycken maffiagubbar kommer in och tar han bara. Mm. Så att den sätts ju i vissa komiska situationer också. Och det är kanske det jag hade svårast för nu. Ja. Att den hela tiden ska vara lite komisk. Morgan Freeman ska vara lite hemsk maffiagubbe eller sådär. Men ändå ha lite komik över sig hela tiden.
Ja.
Och den balansen tror jag hade svårt för. Ja. Den här gången.
Så jag tyckte det var otroligt billigt och tråkigt att en av de här lakejerna, Morgan Freemans lakejer, är ju den här mörke killen som spelar Bubba i Forrest Gump.
Ja, och han ska göra som konstig röst.
Ja, men så ska han vara exakt som han är i Forrest Gump. Ja, korkad, det,
ja, korkad, ja, precis.
Lite Charlie bakom.
Fast han förställer sin röst på något jättekonstigt sätt. Så att det blev så här, vad är det här? Ja, jag håller med dig, det hade jag jättesvårt för också.
Det blev pannkaka av det. Ja. Och det var fantasilöst. Grymt fantasilöst.
Det blev du upprörd.
Ja, men lite så.
Ja, jag hör dig. Ja. 2005 eller 2006 var det väl som den här filmen kom. Och idag har den 7,7 på IMDb. Så att den har ju ändå väldigt högt betyg ska sägas.
Ja, men det har den, absolut. Men för
ja, men tar upp våran lista här.
Stora plusset är ju Josh Hartnett.
Ja, det
han
jag
bär
också
filmen. Ja. Det gör han.
Ja, men Lucy Liu är också jävligt bra.
Ja. Kan du tänka dig att Lucy Liu är 10 år äldre än vad heter det, Josh Hartnett?
Absolut.
Men
jag skulle nog chansa på mer.
Ja, men de ska ju spela jämngamla i filmen, men det märker man inte riktigt där att hon är 10 år äldre. Gör man det?
Ja, jag vet inte.
Ja, kanske man gör. Jag tänkte inte alls på det.
Nej.
Jag läste det sen efteråt.
Ja. Men, fick du en wowig grej då?
Ja.
Uff, vad stämmer det?
Ja. I Tyskland så gick det ens inte upp på bio den här filmen. Nej. Direkt till DVD-land.
Ja, men de är hårda tyskarna och så dubbat såklart.
Det var ingen som hade liksom givit den där. Utan direkt till...
Det är ändå konstigt med tanke på skådisarna.
Mm.
Då säljer ju den sig nästan självt i alla fall. Aha. På bioduken.
Ja, men lite så.
Vi går in på Letterboxd i alla fall och kollar våran lista. Och den ska in någonstans här på listan såklart idag. Mm. Och vi sa det båda två att jag faktiskt inte heller riktigt förberett någon av de här tre filmerna vi har idag.
Nej.
Så vi kollar väl tillsammans här då. Men du tyckte att denna var sämst av de tre vi tog idag. Så att jag antar att vi är nere runt 90 någonstans, eller?
Ännu längre ner så.
Jaha, ännu längre ner.
Napoleon är bättre, Demolition Man är bättre. Svensson tycker jag att den är bättre än denna.
Jaha.
Ja, det gör jag.
Ja, så då går vi ner till 100 placeringar istället då.
Ja, faktiskt. Ja, men den är väl bättre än 50 First Dates.
Är det den enda? Next Goal Wins.
Ja, mycket bättre. Då hade jag mycket trevligare tid att se Next Goals Wins.
En Lucky Number 11?
Ja, det hade jag.
Aha.
Det var en trevlig. Så för mig är detta en 108.
Okej, ja, där är vi inte riktigt. För jag tycker Draft Day ligger alldeles för långt ner. Jag förstår inte hur den kommer. Och även bilar tycker jag är bättre än Lucky Number 11. Och den här tomtefilmen med Kurt Russell som var på 101 plats där, Chronicles of Christmas eller vad heter den. Ja. Den har jag ju inte ens sett, så att det kan jag inte säga någonting om. Vi ska se... Vad hade vi runt 100? Det har blivit två sidor. Ja, det är 100:e plats av Svensson Svensson idag.
Ja, jajamensan.
Nej, jag skulle nog vilja lägga den efter tomtefilmen här då. Den har inte jag sett som sagt, men det är någonstans.
Ja.
Så att där får vi samsas då. Men tycker du ändå inte att den är bättre än Judge Dredd?
Nej.
Nej, du gör inte det.
Alltså, Judge Dredd... är ju usel i sitt skådespeleri, men den vinner över Lucky Number 11 för att det är framtiden och det är Judge Dredd och hela det här cyberpunk-stuket. Och jag blir mer underhållen av Judge Dredds värld än vad jag blir i Lucky Number 11.
Ja, men väl du då, ska den innan eller efter Judge Dredd? Det får du ta det beslutet.
Jaha.
Så antingen 105 plats eller 107 plats då?
Ja, men i och med att du var där uppe, så innan då.
Innan då.
Innan.
Så 105 för Lucky Number 11. namnbeslävet. Så, grymt. Är vi nöjda där?
Ja, men det är vi.
Ja, ska vi gå på hit då?
Mm.
Jag har tagit ut lite info om just hit.
Ja.
Och tydligen är det så här att den skrevs till en början och höll på i 5 år. Alltså den började redan på början på 90-talet med att skriva manus till den här filmen. Men man gjorde den som en tv-serie.
Aha,
men kände sen, den skulle heta LA Breakdown eller något sånt där. Det skulle vara en tv-serie om Robert De Niro och hans gäng egentligen.
Mm,
och Al Pacino då skulle vara, ja, hans roll skulle vara, det skulle handla om dem precis så som filmen gör. Men det skulle vara under 10 avsnitt eller 20 avsnitt eller vad det nu än kan ha varit. Och allting är byggt på verkliga händelser i hit. Inte att man har tagit det rakt av, men att man har tagit olika delar utav olika rån till en film. Karaktären Vincent Hanna då är baserad på Chuck Adamson, står det, en Chicago-baserad polis. Adamson tillbringar en betydande del av sin karriär med att försöka spåra brottslingen Neil McCauley. I manuset till hit dolde man då, han heter ju man, han som har gjort filmen, han dolde inte ens det eftersom De Niros roll, hans rollfigur heter till och med Neil McCauley.
Ja.
Så att där har man tagit det rakt av efter den här bankrånaren då.
Jaha, intressant.
Ja. De Niro var den första att se manuset och tyckte att det var helt fantastiskt och visade då detta för Al Pacino som sa, jag vill vara med. Och detta är första gången någonsin som Robert De Niro och Al Pacino är i samma bildruta. Visste du det?
Har de aldrig varit i...
I Gudfadern är de ju aldrig. Då är ju de samma karaktär, fast de spelas i olika årtal.
Ja, det är precis.
I Gudfadern 2, ja. Då är ju Robert De Niro den gamla Robert De Niro. Eller unga Robert, eller Al Pacino. Fan vad jag blandar ihop det.
Ja,
Robert De Niro är en ung Al Pacino ju, va?
Ja.
Ja, i Gudfadern 2.
Så, ja, men,
så där ses de ju aldrig. Så detta är första gången på film. Och första gången de är i samma bildruta, alltså där de träffas, det är ju när de sitter på det här fiket. Ja, och det har ju blivit en sån stor grej utav det. Just det här fiket att jag kan läsa exakt som det står. Det var första gången Pacino och De Niro någonsin delade skärmen tillsammans. Detta var ett enormt försäljningsargument för filmen eftersom dessa två var de två största skådespelarna i världen. Detta har lett till en del rykten om just den här scenen då. Många kommer att säga att de kontraktuellt beordrade att de fick samma antal rader eller ord i sin scen tillsammans, men det finns dock inga sådana bevis att man liksom, okej, nu ska ni vara där, då ska allting vara exakt likadant. Så var det inte, utan Robert De Niro fick ju med Al Pacino på den här grejen.
Ja, det känns inte som att de skulle stångas emot varandra över en sån här löjlig grej.
De känns nästan som att de är större än att hålla på med sånt där trams. Att jag ska stå där på affischen, jag ska göra det som man har hört om många andra gånger. Eller ändra det till mig och jag ska ha mer bildminuter än Al Pacino att, eller sådär. Så det känns inte som att de är såna.
Verkligen inte. De tror nog, eller har för bra tillit till sig själva och känner nog att nej, det är bäst ändå. Jag behöver inte hålla på.
Nej. Vad tycker du om hit?
Jo, men jag tycker den är, ja, men den är bra. Det är den. Men den är lite, ja, men den berör mig inte så mycket mer än att det är en jävligt bra underhållning.
Mm.
Absolut.
Ja, mitt största problem som jag har med hit och hade även när jag såg den, ja, den kom 95, men jag såg den på hyrvideo, hyrde den på Shell hemma i Torslanda. Det är, jag sätter för stor förhoppning till den varje gång.
Ja.
Jag borde tycka om den mycket mer än vad jag gör.
Ja.
Alltså så här, bankrånare, det är Robert De Niro, det är Val Kilmer, det är Tom Sizemore, det är Al Pacino som jagar dem. Det är så mycket i den som jag borde verkligen tycka om så jävla mycket, och jag gör det inte. Jag får, som du säger, jag bryr mig inte tillräckligt.
Nej,
och vet du vad jag tror att det är?
Nej.
En liten teori, för den tänkte jag på nu när jag såg klart den.
Ja, intressant om vi tänker samma här nu.
Ja, kanske. Ska jag börja?
Ja, börjar du.
Min teori med att jag inte bryr mig ordentligt, det är att jag hejar på både Al Pacino och Robert De Niro genom hela filmen.
Ah.
Jag har inget solklart läger. Jag bryr mig egentligen inte om Robert De Niro sätter sig i slutet och på ett flygplan och åker till Maldiverna och är asrik. Jag bryr mig inte om Al Pacino tar Robert De Niro och sätter han i fängelse. Jag bryr mig liksom inte hur det än går. Det kan gå hur man vill.
Ja.
Och jag tror att i film så behöver man någon du sitter och hejar på. Det är ju det Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger och alla de har klarat sig igenom, att du vet, de kan gå in i en fight med 100 pers ja. Och ha det lite tufft till en början innan de, du vet, slår ner alla.
Ja, men tror du, ja, men tror du inte det är detta man vill uppnå, att detta ska vara storheten i filmen, att du ska inte heja på någon, utan du ska antingen gilla båda eller hata båda. Kanske hela grundsyftet med grejen, just med om det här nu teorin stämmer med att det skulle vara så lika för De Niro och Pacino. Och då kanske det även ska vara så att man får inte gilla den ena bättre än den andra.
Nej, så kan det vara.
Är jag något på spåret?
Inte vet jag.
Nej,
kanske. Inte, ja, men vad skulle, jag hänger inte med på, är frågan bara ut i rymden eller är den just till mig?
Nej,
det är det jag tänkte med på.
Nej, jag tror du gör en fråga om något som inte är en fråga. Jag bara sitter och spekulerar lite att det kanske är därför du inte känner någonting, för att de har lyckats att göra att man inte ska favorisera den ena över den andra.
Ja, så kan det absolut vara.
Att man vill lämna dig med den känslan. Att,
fast... Jag säger inte att det är något negativt eller att de har misslyckats med
Nej.
Det. Det är bara så jag känner när jag sitter och ser den. Och därav tror jag aldrig den flyger så mycket som jag vill att den ska flyga. För jag vill verkligen, jag hade velat sätta detta, tror jag, bara genom att hela historien och skådespelarna och hur den utspelar sig och allt så. Så vill jag ha den som en topp 10-film som jag någonsin har sett. Och det är den inte ens i närheten av.
Nej, det är den verkligen inte.
Nej, och det gör mig lika besviken varje gång. Jag minns 15-åriga Christian när jag hade hyrt den och skulle gå och se den och tänkte att nu kommer jag få uppleva något jag aldrig har upplevt innan.
Ja.
Och efter var det lite ryck på axlarna. Så, bra, men inte mer.
Nej.
Alltså, det är inget speciellt med den här filmen.
Nej.
Men... Och likadant känner jag den här gången. Att det är så här, ja, nu har jag sett den. Jag har tagit med mig något av den. Jag vill inte sitta här och prata massa scener. Förutom kanske rånascenerna när det blir skottlossning på gatorna.
Mm.
Så tycker jag att det är lite over the top. Det är lite... Alltså... Varför reser sig polisen? Om Robert De Niro står med ett automatvapen och matar skott mot en bil och en polis har gömt sig bakom den bilen, varför känner han att nu reser jag mig? Och så får han ett skott i magen och dör.
Ja, det är konstigt.
Alltså, det är så konstiga grejer. Alltså, och det blir så uselt på något sätt.
Just den scenen så har man faktiskt inte lagt på ljudet i efterhand heller. Utan man placerade ut mikrofonen för att få så autentiska.
Och den är ju inte inspelad, den är ju inspelad på gatorna i Los Angeles också.
Ja.
Man har inte någon, vad heter det? Man har inte byggt upp det.
Nej.
Utan det är ju där, man har ju stängt av gatorna.
Ja.
Tänk dig de som bor runt omkring.
Ja.
Höra det jävla smattran. Fy fan.
Ja. Nej, men det kanske blev, man varvar sig själv kanske. Det blev, man överskrev hela manuset. För det var ju en enorm grej att de här två nu ska vara med i samma film. Mm. Och man ville kanske mer än man lyckades göra helt enkelt.
Ja, eller så stämmer din teori med att de slår ut varandra.
Mm.
Det blev så stort att de två skulle göra en film så att du kan inte ta någons läger. Inte ens, man borde ju heja på Al Pacino, han är polis.
Ja.
Och De Niro är skurk. Man borde heja på honom, men man gör det inte för att man... På ett sätt förstår man sig på Robert De Niro.
Ja, absolut. Men fan, det måste jag ändå säga. Om man ska behöva välja någon då. Fast det behöver man inte göra. Men det som jag svårast med i hela filmen. Och jag tycker det är uruselt. Jag fixar inte Al Pacinos karaktär.
Nähe.
Polisen. Jag klarar inte av han.
Oj.
Men han är så...
Överspelad eller?
Ja, överspelad, och han ska vara den här lite coola eller lite tuffare polisen.
Och det tycker du inte att han är?
Jo, det är klart att han är.
Ja.
Men det blir så icke-trovärdigt.
Jaha.
Ja, men nu, alltså, men tänk dig att mammas nya kille som är lite häftigare, tugga med och kör motorcykel, att det blir så pannkakigt över det.
Mm-hmm.
Han är den här tuffa polisen och lite... Han är grisig tycker jag. Han är en liten gris.
Ja, han antog rollen som att han alltid tog kokain. Det är så han vill spela rollen. Så att han alltid är hög på kokain.
Och det förstår jag. Och det
var så
sense.
Han sa sen efteråt. Det stod inte i manus, utan det var så jag ville göra den här Hanna-figuren.
Ja, för det är, han är lite brötig. Ja. Ja, men när man, han kommer hem och han ska... Men tänk dig lite, han är... Han är som... I Face-Off när de byter karaktär. Mm. Brottslingen som blir polis och är lite häftig polis.
Den häftiga pappan.
Den häftiga pappan. Ja. Den häftiga styrfan. Ja. Slänger nycklarna i skålet, tar ett glas vin. Slänger sig i soffan, uppknäpp skjorta. Ja men du baby, idag, du vet jag pratat om jobbet. Jag jobbar inte det. Det är för tuffa grejer. Ja. När jag är hemma.
Men nu bara... kommer det sig att du älskar Nicolas Cage i Face-Off men inte Al Pacino i Heat. Det är ju konstigt.
Ja, men det är ju en annan typ av film.
Kanske också för att Nicolas Cage är bättre att spela sån.
Ja.
Än Al Pacino. Ja, ja, vad
Cage
vet jag.
Är Cage.
Ja, så är det ju. Allt han tar i blir ju guld. Men jag håller inte med dig ett dugg där. Jag tycker Al Pacino är fantastisk. Jag tycker Robert De Niro är svinbra. Jag gillar Val Kilmer, tycker jag är jättebra.
Ja, Val Kilmer är härlig.
Ja, Ashley Judd är också jättebra i den här rollen. Hon är så jävla sårbar. Men ändå lite tuff på något sätt. Mm. Och det gillar jag jättemycket. Och sen så är det kul att se Natalie Portman.
Ja.
Och någonting som är fantastiskt med Natalie Portman. Detta är hennes andra film. Någonsin hon gör. Leon är den första.
Ja, det är galet.
Så 94 släpper man Leon. Eller 93, 94 någonstans där. Och sen så släpper hon Heat 95. Och sen har hon hela den karriären som hon har fått efteråt liksom. Mm. Det är makalöst. Är det någon som ens kommer i närheten av Natalie Portman med det?
Nej, jag tror inte det. Och då ska du också komma ihåg att jag vet inte hur gammal hon kan vara där. Hon är ju född 1981, precis som du och jag.
Ja, i filmen är hon ju typ 13-14, alltså i verkligheten.
Ja.
Men hur gammal hon ska spela, men är det inte någonstans där också, eller?
Jo, men det bör hon ju vara.
Jag tror det.
Och då ska du komma ihåg, efter hon gör de här, då går hon vidare. Och så tror jag hon har degree, eller vad säger man i USA, när man går ur skola, ifrån MIT.
Ja.
Eller om det är Harvard. Ja, men det är en väldigt prestigefylld skola.
Hon är unik. Alltså,
det är grym.
Få som kan mäta sig med Natalie Portman.
Mm.
Så är det. Hade jag något mer här? Jo, Christopher Nolan älskar Heat.
Ja.
Det är en av hans absoluta favoritfilmer. Han skapade till och med en sån här Q&A med hela teamet bakom Heat. För att sitta och prata med dem och ställa frågor till dem för hur han sen skulle göra filmer och annat.
Ja, men det kan jag förstå. Jag kan se lite i Nolans filmer ifrån Heat.
Mm.
På något vis. Mm. Filma långt ifrån, zooma in, få ett djup i saker och ting. Och det gör man ju lite hit då och då. Du filmar på gatorna och sådana här saker.
Mm.
Så det, ja, jag köper det.
För att förbereda då Robert De Niro, Val Kilmer och Tom Sizemore, så tog Michael Mann, som han heter, som har gjort filmen, alla till Folsom State Prison. Så fick de sitta och prata med en massa fångar för att förbereda. Och det tycker inte jag man ser alls i filmen. Nej. Så det hade de nog klarat sig utan, kanske.
Ja... ja, verkligen.
Ska vi peta in Heat också då? Vad har Heat idag? Jag vet faktiskt inte ens vad den har. Men den har rätt bra betyg på IMDb, va?
Ja, den ligger på en
8,3. Så den är ju antagligen, eller den är med på topp 250. Och det ska den ju fortfarande vara. Än så länge i alla fall.
Ja.
Men som sagt, detta är verkligen ingen favoritfilm. Och jag sätter alltid för stora förhoppningar till Heat mot vad den... ger mig.
Ja, ja.
Så att, ja, en liten besvikelse i min bok. Ska jag börja här då?
Ja.
Jag tycker till exempel Any Given Sunday, en annan film med Al Pacino, är bättre. Så att jag vill ha den efter 90:e platsen och då kommer Cocaine Bear, Sound of Music. Ja, jag skulle vilja sätta den på lite första plats då. Jag tycker nog den är bättre än Cocaine. Ja, den är jämnbra med Cocaine Bear. Ja. Jag får olika saker av dem, men... Sämre än så vill jag nog inte sätta den.
Nej, men det kan jag nog faktiskt hålla med om. Där är jag också. Helt ombord.
Jag kollar ju ändå upp.
Summer of All Fears är ju inte dum heller.
Jo, den är ju det. Den är ju inte bra alltså. Nej, men, och så kollar jag uppåt också. Det är ju det som är så stökigt med en gemensam lista som vi har här. För att jag tycker till exempel att den är bättre än True Grit och Total Recall. Kanske bättre än Captain America. Framförallt den senaste Turtles-filmen också. Så att jag hade nog kunnat sätta den högre upp. Men sen så har jag mina favoriter som Foam Boat och 30 Minutes to Less. Eller Flugornas Harry och Any Given Sunday. Så för mig känns det ändå okej. att lägga den på 91. Men vad säger du?
Ja, men jag kan nog hålla med dig lite där. Absolut, om man blickar ner, de är ju bättre än Snake Eyes, Demolition Man, Napoleon, Some of All Fears, Batman, Sound of Music. Cocaine Bear har inte jag sett den.
Du måste göra det snart, för den tror jag faktiskt kan börja klättra lite efter du har sett den.
Ja, absolut. Men den är inte bättre än Gravity, tycker inte jag. Men den är bättre än Phone Booth. Mm. Och 30 Minutes and Less. Ja, jag skulle vilja ha haft den på en 87:e plats.
Ja, men då sätter vi den där då. Jag tycker också det känns helt okej. 87 för Heat.
Ja.
105 för Lucky Number 11 och 87 för Heat. Och så ska vi också gå in på Jagad, var väl tanken?
Ja.
Jagad då, ja, med Harrison Ford och Tommy Lee Jones i huvudrollen. Och där är lite samma grej som Heat. Bara att här hejar jag väldigt, väldigt mycket på Harrison Ford.
Ja, det gör man ju.
För att han är ju oskyldigt dömd. Mm. Men samtidigt tycker jag att Tommy Lee Jones är så otroligt bra. Ja. Så att det hade inte gjort mig något om han fångade honom och sen satt de och snackade lite mer. Och det är lite det slutet man får. Men det hade kanske hänt lite tidigare för att jag skulle varit helt supernöjd. Liksom.
Ja, man hade haft råd att de ska bli kompisar tidigare i filmen för att tillsammans lösa mordet.
Ja, precis.
Absolut.
Eller att de hade förklarat mer, för det gör man, nu hoppar vi rätt in i slutet, eller jag gör det, det är att när de är nere i det här, vad säger man, det här maskinrummet eller någonting är de ju i slutet och håller på att springa runt. Är det inte något maskinrum? Vad fan är det? Det är ju alltså nere i källan där. Det går massa rör i taket och det är massa jävla skåp och skit. Ja,
ja, fight-scenen, ja, där. Pannrum kan man alltså säga.
Ja, pannrum kan man säga. Ja. Där nere är de. Och då förklarar ju Tommy Lee Jones allting han har fått reda på.
Ja.
Som han vet att Harrison Ford är oskyldig.
Ja.
Och det hade jag velat ha kanske 20 minuter innan. Att man fick reda på det och att han försökte få tag i Harrison Ford för att säga detta. Och sen så var det sista 20 minuterna när de båda visste om det. Och kanske jobbade ihop för att få till det sista.
Ja, jag hör dig. Men ja, ska vi ta det från början, filmen då?
Det känns mer rätt kanske.
Lite så. Jag
men nu gjorde
inte vad som...
jag det.
Vad hände här?
Nej, men jag börjar med mitt senaste minne från filmen och så backar jag istället. Och det är ju fel.
Ja, men jag...
Det är inte så vi jobbar här.
Ja, jag hör vad du säger. Det är klart att man tar det top of my head. Ja. Eller the head.
Top of mind, säger man, va?
Ja.
Men du, eftersom du sitter då och är så jävla broduktig, så kan väl du börja då?
Ska jag börja med
det tycker jag. Säg vad fan du vill säga om jag då.
Nej, men det handlar ju då om Harrison Ford och vars karaktär heter Richard Kimball, som är en otroligt respekterad läkare i Chicago som kommer hem en dag från ett konvent, kan man säga, någon form av bal. Man ska helt enkelt samla in pengar i form av till någonting, skitsamma.
Det är ju läkare och grejer och forskning och sånt.
Ja, men exakt. Och då möts han då av en inbrottstjuv som har mördat hans fru, och det uppstår då en fight. Han ringer polisen, och det här kan jag gilla i filmen, bara för stoppa här direkt, hur man går ganska rätt på sak. Man berättar vad som har hänt samtidigt som filmen förs framåt.
Ja, och det är makalöst bra. 10 poäng första kvarten, hur man får det från att de är på den här balen, klipper fram och tillbaka, alltså korsklipper i tid egentligen. Mm. Mm. Men att efter en kvart så vet man, eller 10 minuter eller 11 minuter, så är han jagad av att vara oskyldigt dömd. Och det klipper du ihop, det är inga konstigheter, du fattar allting, du fattar vad det är som har hänt. Du vet inte riktigt vem det är som har varit i huset, så man blir lite så här, var det Harrison Ford eller inte?
Mm.
Eller sådär. Men man fattar att någonting är på gång, och det går så fort, och det är så snyggt och komprimerat alltihop, utan att man egentligen missar något heller.
Nej, men verkligen, det här med just att... han blir gripen, fast du vet inte vad som har hänt. Men så får du se vad som har hänt när han sitter i rättegången. Och rättegången är ju själva sekvensen som för filmen vidare och framåt. Och så får du ändå en återblick på vad som har hänt.
Emellan, och så får du se mer och mer bildrutor efter vad som händer i den här fighten i hemmet hela tiden. Så att du får en klar bild i vad du ska tycka, tro och tänka liksom. Mm. Är det så jäkla snyggt gjort?
Ja, men det är det faktiskt. Det är otroligt läckert gjort. Och som du säger, man kommer då till saker ganska så omgående.
I början sitter han ju också i förhörsrummet där. Och när de spelade in den här scenen så var inte manuset riktigt klart. Så att de känslorna som Harrison Ford egentligen förmedlar där med att han blir... ja, oskyldigt misstänkt eller man säger, är lite på riktigt. Han var inte med på det. Han trodde inte att det var dit de skulle redan där. Så att han fattade inte. Så när de poliserna då tog upp detta så blev det så här, fast va, är vi här nu? Och så fattade han då att ja, då måste jag ju spela som att jag blir helt chockad. Så att det är en rätt snygg grej som man sen tog med ut av det. Och där ser man också hur Harrison Ford, hur jävla grym han är.
Ja, alltså jävla
detta första Harrison Ford-filmen vi har med. Det är det, va? Vi har liksom inte vågat gå in på han än för att han är en sån stor favorit hos oss bägge.
Nej, men är det verkligen, tog vi inte den senaste Indiana Jones?
Jo, den pratade vi om i 2023 års filmer, ja.
Ja, så är det.
Så är det, men vi har inte valt det själva så. Det har vi egentligen inte gjort heller idag, utan det är Jakob som valt det åt oss. Men äntligen får vi lite Harrison Ford. Och för att förklara det så, vi båda tycker ju jättemycket om honom. Framförallt kanske nu i senaste serien Shrinking.
Mm.
Gud vad bra han är där.
Ja, det är helt makalöst bra. Han har sån farfars aura.
Mm.
Och det, jag tycker han alltid haft det. Mm. Trots sin ålder.
Ja, så... även när han var 25 liksom.
Ja men lite så. Han tar människor under sina vingar på något vis. Han är väldigt omhändertagande, känns det
som. Men vet du vad jag tänker på när jag ser han i varje film? För nu så har vi ändå sett Al Pacino, Robert De Niro och så Harrison Ford. Och de är ju bland de tre största vi någonsin har haft.
Ja.
Men det Harrison Ford har som inte många andra har, det är sån närvaro i varje film.
Ja.
Förstår
absolut,
du vad jag menar då? Det är någon närvaro som man bara slungas med av. Och det tycker jag är storheten i Shrinking. Att han hela tiden är så närvarande och karismatisk i allt han gör. Liksom. Även Indiana Jones nu, den senaste då, som man kanske kan tänka är, det är väl inget att ha.
Nej, men kan det inte vara så att han är otroligt stilig herre?
Ja, det är väl det.
Han har ett otroligt, snygga, han har otroligt sug i sin blick.
Ja.
Jag tror det.
Ja, men det kan vara så faktiskt. Ja. För att det är få, tycker jag, som tar en med sån storm som Harrison Ford faktiskt gör. Även när han var 25 som Han Solo, eller 20 eller vad han nu än var, till nu, vad är han nu? Han är ju närmare 85, 90 eller? Och fortfarande den närvaron, och det är så stort.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men vart var vi här nu? Jo, han blir oskyldigt dömd, satt och ska då transporteras till fängelsen ihop med andra fångar, och där uppstår tumult, man ger sig på en av vakterna, chauffören blir skjuten, bussen kraschar, träffas av tåget. Han lyckas ta sig ur och rädda en av poliserna också, dessutom en av vakterna. Och där är den igång då. Ja. Där är
och det
vi
är
nu.
Så vidrigt sen när han, vakten, åker in till sjukhuset och tjallar på Harrison Ford.
Ja, som har räddat.
Gör han det? Ja. Jag trodde att det skulle vara okej liksom.
Ja.
Men så tjallar han på annat. Jag såg han här på sjukhuset.
Men tycker inte det är det konstigare också att han är lille tjocke vakten tar på sig all ära?
Jo. Men det ser man nästan. Det är ju bra kastat också för han.
Ja.
För att han ser ut som en sån där sliskig typ som tycker att han är bäst.
Ja, jo, det
men det finns alltid de med högre rang än han, men han vill ändå vara den som är bäst för sin lilla roll. Liksom.
Mm, mm.
Men den scenen när tåget krockar med bussen är faktiskt ingen modell eller något, utan det görs på riktigt. De har filmat in med 27 stycken olika kameror som sitter runt omkring då, som man har smält in ett helt jävla tåg i den här bussen.
Det är lite Christopher Nolan-grejer över det där.
Ja, men kanske.
Ska man göra det så gör man det på riktigt.
Vi ska se vad det står. Jag tog fram info om den. Inga miniatyrer, 27 kameror enligt Davis. En tagning. Ford som hoppade loss från den var förstås en överlagd bild. Alltså när han hoppar ut är det han... Man tänkte ju inte hoppa här nu, Harrison, nej, hoppas att du lyckas, utan det har man lagt över då. Den filmades i Sylva och Dillsboro, North Carolina, där vraket nu är en turistattraktion.
Sånt älskar ju.
Ja, så dit vill ju du.
Ja, det vill jag definitivt åka.
Du var ju ändå i Grekland för ett par år sedan och kollade på en grotta, för där hade Pythagoras suttit och gjort sin sats.
Ja, jajamensan.
Så att du älskar ju sånt här.
Ja, och även när jag var i Tunisien då, så fick man ju se den här bussen som transporterade alla skådespelare ut i öknen i Den engelska patienten.
Ja, just det.
Det kom ett jätte jätteskifall under inspelningen. Mm. Så bussen fastnade och så man övergav den bara. Och där står den än idag. Så vi, oh, sa de det. Guiden i den här mikrofonen. Här till höger ser ni bussen från den engelska patienten.
Och då hör man en liten svensk sitta och säga. Oh. Hörde du Camilla?
Ja.
Det är bussen.
Mm, jajamensan. Oh. Det kan du ge dig på. Då tryckte Eriksson näsan mot rutan.
Ja, det förstår jag. Mm. En grej som var jäkligt fascinerande, som var rent av en slump egentligen. Jag satt hemma och kollade på Dune 2 häromdagen.
Ja.
Det får vi ta upp någon dag också, de här två filmerna. Kanske vi kan göra lite i nästa avsnitt. Du har inte sett tvåan än, va?
Nej, jag har inte gjort, men jag älskar ju ettan.
Ja. Men där i alla fall så finns det en scen där öken, alltså det är, vad säger man, en backe av sand liksom, ja, som går ner mot hav. Alltså öken och hav möts.
Ja.
Och då frågar min sambo, tror du, hur har man spelat in det? Det är greenscreen eller hur gör man liksom? Och då sa jag, det är nog greenscreen skulle jag tro.
Ja.
Men då såg jag en dag när jag satt på Twitter över de 10 mest märkliga platserna i världen.
Uh-huh.
Då finns detta i Zambia.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det finns ju i verkligheten.
Ja, då fanns exakt där. Och då är bilden precis tagen där filmkameran går i Dune 2 också. Så det var verkligen sådär, ja men det är ju därifrån de har filmat det.
Uh-huh.
Skitcoolt gjort.
Ja, verkligen.
Ett sidospår bara.
Verkligen. Men, och... Ja, vart var vi egentligen? Jo, vi började ju egentligen det här idag med att säga att där hade vi inte lyckats.
Nej, men jag hade ju inte lyckats i någon av de här filmerna och allra minst var jagad så här som Harrison.
Ja, han är så jävla smart också.
Ja, ja visst. Och du vet, samtidigt var jagad, gömma sig, hålla på med allt vad han ska raka sig, han ska byta kläder, han ska in på dit på sjukhus och ta medicin. Samtidigt som du ska lösa världens mordgåta. Och någonting som jag verkligen älskar i den här filmen, det är att han bara säger det var en enarmad man.
Ja.
Att det blir... skurken i filmen, den enarmade mannen, man sätter liksom ett epitet på honom på det sättet, och det gillar jag så jävla mycket med den här filmen. För då vet man också vad är det vi ska leta efter. Det är inte en mörkhårig, det är inte en lång, det är en enarmad man vi ska leta efter.
Ja,
det är lite morden i midsommars feeling på det.
Ja.
Och det gillar jag.
Ja.
Eller vissa... Tintin eller något sånt där.
Ja. Ja. Vissa grejer tycker jag de syr ihop så jädra snyggt. Jag vet inte varför jag gillar den här scenen så jädra mycket, men jag gillar den här scenen när han då ska börja och titta efter alla de här. Han har ju 4 misstänkta som har samma namn.
Mm.
Och han ska ju helt enkelt leta upp dessa för att se om man kan identifiera dem.
Ja.
Och jag tycker den scenen blir så jädra snygg och är så snyggt ihopsatt när han då åker till det här fängelset för att sätta sig och prata med den här killen, men det är ju fel, gubbe. Mm. Så han vänder ju på ryggen direkt.
Och vänder på ryggen har jag aldrig hört.
Säger
vänder
man?
På klacken, säger
vänder
man.
På klacken.
Men jag gillar vänder på ryggen mer.
Vänder på ryggen. Ja, vänder på klacken.
Jag tycker vi tar det istället för vänder på klacken.
Ja, men han säger det. Och han tycker att man kan inte sitta och prata.
Jag har ju fan inget att göra. Jag har besökstid här nu. Du kan sitta med mig.
Men det, hela
Harrison har ju inte tid.
Ja, den verkligen inte. Men hela den här scenen, hela det här upplägget resulterar ju till en jädrigt bra jagad scen, som hela filmen heter också. Mm. Där de korsar varandra på varsina trappuppgångar, och Tommy Lee Jones då får syn på
Harrison
Ford, och så är jakten igång. Mm. Och jag vet inte varför jag gillar det, för att hela alltet är så ganska så långt fram till att den jaktscenen ska dra igång. Mm. Och det är det jag tycker de ser ihop så jävla bra.
Jo, men och det de också gör så otroligt bra i den här filmen, det känns som att Tommy Lee Jones alltid är nära Harrison Ford, utan att ta honom, utan att det blir så löjligt. Du vet det här att de går runt ett hörn bara och så missar de varandra. Utan det är snarare så som du säger nu, att de springer på varsin sida. Så att de är alltid hack i häl. Men det är ändå en bit ifrån, så att han hinner rymma. Och det blir aldrig att du känner att hur fan kunde han inte tagit han där nu då?
Ja.
Eller som när han hoppar ner i den här stora dammen.
Mm.
När de säger att han är död liksom. Och sådär. Och Tommy Lee Jones vägrar ge upp. Utan det är så nära vissa gånger, men man kan ändå köpa det som händer efter hur han rymmer. Sen vet jag inte om han hade klarat ett sånt där hopp.
Nej.
Ner i den här dammen och sådär. Men om man bortser från det så är det ändå... aldrig, det blir aldrig pannkaka av det, att vad fan, varför tog han inte han där? Ja. Lite så som jag tyckte det var med Prison Break, om du såg den serien.
Ja, just det. Ja.
Så var det liksom hela tiden. Det var nästan så att de kunde ta handen på någons axel och missa precis i slutet. Och sen så var han mil borta från honom hela, hela tiden. Mm. Så är det inte här, utan de går liksom i samma fotspår på ett sätt, men ändå aldrig kommer... Ja, han är kapp honom. Och nej, det tycker jag gör, att de gör bra.
Får jag ta upp... Jag har tre grejer som jag inte...
Eftersom du frågar så får du ta två, inte tre.
Nej, men det finns ju ändå några nackdelar.
Nej, ta dina tre, jag skojar alltså.
Som egentligen inte är så stora nackdelar.
Ja, men låt mig höra, för jag hittar nämligen inga stora nackdelar. Nej, så att jag kanske behöver det.
Nej, men och det är egentligen inte detta heller. Så sett. Men nummer ett är just den scenen när de står i dammen och hoppar ner. Mm. Alltså jag tycker det ser, alltså dockan de slänger ner där, det ser lite fjompigt ut.
Nio olika dockor hade man som man slängde ner där, ja, som fullständigt pulveriserades bara.
Ja, du ser, och detta var den bästa shotet. Men samtidigt sett, det är en liten äldre film och man ska göra en effekt. Jag kan ta det, men jag tycker det är så lite
tunt. Okej, men ett litet minus i alla fall.
Ja, det är det. Sen tycker jag att Tommy Lee Jones, alltså, ibland har jag svårt för han. Och i vissa scener här så blir det bara för mycket.
Jaha.
Nej, men hur kan man ha svar på allt hela? Eller hur kan man... var så snabbtänkt som han är.
Ja.
Alltså i varenda scen. Ja, jag tror att han kanske åkte ner för floden. Då vill jag ha avspärrning 35 meter.
Och, där, och nio lampor som lyser ner hela tiden. Stäng av dammen, gör det. Ja.
Jag vill ha helikopter på 20 meters håll.
Ja.
Och det här gapandet.
Ja, och så innan han ens har avslutat meningen när han har sagt det här. Ge mig lampor, ge mig det, ge mig en helikopter. Ja. Och så ska han avsluta meningen så här. Vart är min helikopter? Ja. Vart är den?
Ja, vart
lugna
är den?
Dig, vi har inte ens hunnit ringa efter det.
Nej, så. Och så ja, men precis, och vad är min helikopter? Och sa inte jag åt er att sitta i en båt där nere? Och vem har hand om kaffet där egentligen? Vem har hand om kaffet?
För det är precis i början när de är vid den här bensinmacken, när Harrison Ford har bytt kläder, när det är första liksom spåret att de kan ha hittat någon, då står de ju och pratar och så får de ju fram info om Kimberly, vad heter han?
Richard Kimball.
Richard Kimball, ja, Harrison Fords figur. Och då säger vad heter han, Tommy Lee Jones här, och vad gör du här då? Säger han till den kille bakom. Ja. Han säger, jag sitter och tänker, säger han då. Jaha, du går och hämtar kaffe och en chokladdonut till mig då. Och jag säger, vad fan händer? Ja, men... måste han ha kaffe och chokladdonut just där och då?
Men han liksom är ju beroende av att ge order. Ja. Det är ju det handlar om.
Ja, men...
han fixar inte att han sitter där och bara tänker. Då alla måste ha någonting att göra.
Då ska jag ha choklad och, eller en chokladdonut och kaffe liksom. Mm. Men jag gillar ju sånt här i filmer. Jag gillar ju att de är lite övermänskliga, om det inte går över styr.
Nej.
Att han är så duktig, att han alltid är, han är lite steget före hela tiden. När alla andra tror att han dog i dammen, så ville han istället ha helikoptrar, lampor, båtar, 100 pers till som ska söka igenom dammen. Alla bara, fast han är död, vi kan ge upp här nu. Nu är det klart, då ska jag hitta den döda kroppen. En helikopter, en del. Ja, du vet. Jag gillar att det är den här kontrasten ibland i film. Att man inte ger upp liksom, utan att man är lite bättre än de andra.
Ja, och detta, alltså, men varför han är så, det genomsyrar ju hela hans karriär. Karaktär. Där det framgår ganska tydligt då med när Harrison Ford säger så, men jag är oskyldig, bla bla, men jag bryr mig inte.
Nej.
Mitt jobb är att hitta dig.
Mm.
Och det genomsyrar ju hela Tommy Lee Jones karaktär. Mm. Det är att det är skitsamma. Mitt uppdrag är att hitta, död eller levande, spelar mig inte så stor roll.
Nej, och det är ju det som är så fint i slutet, att det gör det.
Ja, det gör ju det.
Att han bara har släppt det, och att även om han har jagat han hela tiden, så har de på något sätt fått en connection, de två. Mm. Så att de är kompisar sen. Och den kompisrelationen hade jag velat se i 20 minuter till kanske.
Ja, ja,
där de börjar samarbeta helt plötsligt.
Ja,
kan jag sakna i filmen.
Ja, för han har ju uppenbarligen en otroligt sympatisk sida också.
Ja, ja.
Och
åt rätt personer. Det är ju det.
Ja.
Han väljer ju rätt personer.
Ja.
Han är inte sympatisk mot alla.
Nej, det är han verkligen inte.
Sitter du och tänker, då kan du ge mig kaffe och choklad, donut. Men doktorn Harrison Ford, han håller jag med.
Ja,
ja. Ah, det gillar jag. Ja.
Och vet varför jag tror att han gillar han? Helt ärligt. Det är för att Tommy Lee Jones anser ju sig själv vara, han är ju bäst på det han gör. Det är ju därför han kan allt detta.
Ja.
Men att han kan inte låta bli och bli imponerad och gilla Harrison Ford. För att han överlistar han lite hela tiden. Ja, ja, och detta blir en sport för han.
Ja, precis.
Därför tror jag
lite att... Batman och Jokern.
Ja, men lite det. Jag tror att Tommy Lee Jones blir lite svag för Harrison Ford på grund av detta.
Men allt du har sagt nu om Tommy Lee Jones... Är det här en minus i din bok? Jag tycker bara du säger stora plus.
Ja, men man kan
för mig, efter ditt minus nu, har han bara växt ännu mer i hela filmen. Alltså det är helt otroligt.
Ja, det blir ju backfire
det, på detta. Ja, det blev det verkligen. Men, för ditt minus blev mitt mega plus just nu.
Jo, det är sant. Men lyssna på det här då. Det finns faktiskt, och det här det är bara 15 sekunder i hela filmen.
Okej, okay. Kommer ett jätteminus nu?
Ja, det gör det.
Ja, låt mig höra.
Jag tycker det är så uselt när de ska gå in och vad heter det, göra sån bang, LAPD.
När de är de här uteliggarna eller?
När de är uteliggarna.
Gillar du inte det?
Ja, jag tycker det är så dåligt.
Jaha, det är återigen ett plus i min bok. För när jag satt och såg det tänkte jag, för fan vad den här är härlig, den här filmen.
Ja.
Varför drar de ut skyltarna på ryggarna på uteliggarna så att det står att de är US Marshals?
Ja, men det är när de väl kommer in sen.
Nej, det är ju när de går ute på gatan. Det hade de ju kunnat ha hela tiden.
Ja,
men först när de kommer fram till huset, då drar de ut de här skyltarna. Är det för att när de går in då så ska de se vem som är vem?
Ja, det kan nog vara det, ja.
Men är inte det härligt? Du vet, han... gör ju någon sån här Steven Seagal-grej och går runt en vägg och skjuter han, tjuven. Varpå hon tjejen som sitter i sängen börjar ju skrika något fruktansvärt. Och han går, du vet, tunga steg bredvid, hon sitter till vänster om honom och han går liksom igenom rummet. Stannar bara upp och säger, käften! Och så går han.
Det är kul. Men det är så roligt.
Och där har ju du alltså satt tummen på pekfingret, eller vad man säger, så in i
huvudet på spiken.
Ja, han tycker att han är så bäst.
Ja.
Så även när han har skjutit hennes man och hon sitter och skriker och har fullständig panik,
ja,
så vill inte han att hon ska göra det, och då är det bara käften.
Ja,
så går han.
Men i scenen när då, när de går där på utsidan, inte nog med att han väljer den fulaste mössan. Han hade tänkt, du vet, på 30-talet, så här pilotmössa.
Ja, den är vidrig.
Ja,
men så, kul.
Skingla. Och då, sen ger han sig på sin partners skådespelare kvaliteter. Kom igen nu, spela full.
För han kan vara precis som han är.
Ja,
nej, jag älskar Tommy Lee Jones i den här. Det var också ett plus i min bok.
Ja. Ja. Okej, och den sista grejen som jag tyckte är lite konstig.
Hade du fyra nu?
Ja, det blev en fjärde grej här.
Okay.
Ja. Det är dock att, och det finns en förklaring till det. Medan vi satt här så satt jag och letade upp detta. Och jag tror att du har det här. Vilket gör att jag kommer nog få svar på min fråga.
Aha.
Och det är att Julia Moore, varför får hon en sån stor titel?
Det fattar inte jag heller. Helt obegripligt.
Hon är med alltså, i 4-5 minuter.
Ja, är det ens det?
Jag tror inte det ens är det.
I början ser man ju henne utan replik. Och sen så ställer hon frågan, vart är den pojken jag ställde här? För hon jobbar ju på sjukhus. Så det är ju en pojke på en säng som Harrison Ford tar och kör vidare liksom.
Ja.
Och det är väl allt hon gör. Hon gör ju inget mer.
Hon har ingen roll överhuvudtaget.
Nej.
Men, nu ska vi se här. Medan vi har pratat om detta, eller filmen, så gjorde jag lite så där.
Research eller?
Ja. Och då hittar jag en text här från IMDb. IMDb där det står så här lite rolig fakta om filmen. Och då står det så här: ursprungligen hade Julia Moores karaktär en större roll i filmen, även efter att hon exponerat honom på det här kortet då, avslöjat han. Kimble skulle då senare egentligen ha sökt upp henne för att få hjälp och sen så småningom falla för henne.
Aha.
Dessa scener filmades och sen raderades från filmens sista klipp. Detta är anledningen till hennes namn fortfarande krediteras som en av filmens huvudroller.
För hon står ju efter Harrison Ford och Tommy Lee Jones typ.
Ja,
och sen så kommer Julia Moore och hon är med i typ 3 minuter.
Ja.
Då finns det ju andra skådespelare som är med mycket, mycket mer.
Mm, men i den, den sista klippningen helt enkelt, i final editing, så inser man ju då att
För tydligen har det ju varit massa problem med den här filmen, att man har skrivit om manus och sånt. Så att när den var, den är ju Oscars nominerad för bästa manus, och då är det 6 stycken som är nominerade för denna, och det är mest någonsin. Jag tror inte det har varit mer efter det heller.
Aha.
Utan oftast brukar det vara 2-3, men i den här filmen var det 6 stycken.
Ja, och det är starkt.
Sen en annan intressant grej, han som spelar Dr. Nichols, som är den läkaren som hjälper han på vägen, som sen är skurken så att säga. Han spelades ju först utav en skådespelare som heter Richard Jordan. Och när man nästan hade spelat klart hela filmen, eller gjort nästan alla scener, så blev han sjuk och sen dog några veckor senare.
Oj.
Så man var tvungen att ta in den här nya skådespelaren då, som heter Geraint Crabbe, tror jag han heter. Han är holländsk i alla fall. Och spela om alla scener. Problemet var ju bara att Harrison Ford hade rakat av sig allt skägg.
Ah.
Så man var tvungen att spela om en ny scen med han, Harrison Ford, när han hade skägg, med den här nya Crabbe då.
Ja.
Så då var man tvungen att vänta ut tills det hade vuxit ut igen. Men de som är, har ett öga för detaljer ser att det är mycket kortare i en scen än nästa scen, hans skägg.
Ah.
Utan man orkade inte vänta tillräckligt länge liksom.
Ja, tänkte du på detta?
Nej, inte ett dugg. Och en sån grej, alltså längd på skägget. Jag kollar inte supernoga kan jag säga.
Nej, det gör man
inte. Det flyger mig helt och hållet förbi. Men så är det, för det var Crabbes första scen då, och då skulle man se hans skägg. Så att då får man tvungen att vänta ut det igen. Så att ja,
Får jag snurra tillbaka till en grej som du nämnde där med att det var hela 7 nomineringar för den här filmen.
Mm.
Det sägs då att Tommy Lee Jones ska ha sagt till Joe Pantoliano.
Ja, han är ju också så jävla bra i den här filmen.
Ja, han ska tydligen ha sagt så här: det är ju inte, det är inte som att någon kommer att vinna några priser för den här filmen.
Tycker att han är överlägsen igen.
Ja, och det är roligt att det här blir ju ännu mer Tommy Lee Jones. Där han går in och bara, så, nu är jag klar, betalt. Tommy, lugna dig. Ja, men lägg ner, det är inte direkt att vi får några pris för den här filmen.
Det här skräpfilmen. Jag gjorde ju den på en halvvolley.
Ja.
Ja, men vi ska väl få in den på vår lista och avsluta det här programmet. Och tacka Jakob såklart som kom med de här tipsen. Och det får ni gärna göra, följ oss på vår Instagram, Happy Baboon heter vi där. Och skriv gärna till oss där om vilka filmer ni vill att vi ska prata om. Så försöker vi i den mån det finns tid se dem och prata om dem såklart. Vart vill du ha in den? Jag rullar här på vår lista på Letterboxd igen.
Ja, och jag satt och tittade lite där och jag tycker den ska höra.
Det ska uppåt eller?
Uppåt.
Vi är 60 här nu, snuten i Hollywood. Ensam Emma, Bond och Saints. Vi ska upp eller?
Ja, för mig ska vi nog upp ändå.
Ja, ja. Waterworld på 48:e plats.
Ja, den är nog bättre än Waterworld.
E.T. 47, Independence Day 46.
Jag tycker den är bättre. Nej, faktiskt på en plats 49 för mig.
Efter Waterworld emellan Love Actually.
Ja. För Waterworld är en annan liga. IT är en annan typ av film som underhåller mig på ett annat sätt.
Ja.
Mycket mer än vad Love Actually och Barbie gör. Nu älskar jag Love Actually. Jag tycker det är ett enastående bra film. Men i slutändan, nej, där landar jag. Ja.
Den är ju rätt lätt att jämföra med Speed.
Ja.
De kommer ungefär under samma, det är lite. Och då skulle jag nog faktiskt... För fan vad svårt, vad är bäst av jagad och speed? Jag skulle nog säga jagad, ja. Och då får man ju börja titta uppåt såklart. Tenet, Step Brothers. Alltså så fort jag ser omslaget för Step Brothers, jag kan inte låta bli att tänka på scenen när de går i sömnen. Alltså, för bara den scenen så borde den här filmen ligga topp 5.
Ja, okej.
Hur kan man göra en sån rolig scen? Jag fattar inte.
Nej, det är...
Nej. Mad Max, Son of a Kill Bill, The Departed, Lock, Le Mans, Femte element. Men jag lägger mig nog också där. Men jag skulle nog säga att Love Actually är bättre än Jagad.
Okej.
Okay. Ja, den uppskattar jag faktiskt väldigt, väldigt mycket mer. Så att om det känns okej för dig så lägger vi den på femte plats. Om du tycker, om du brinner mer, jättemycket mer för Jagad, så lägger vi den.
Nej, det gör jag väl inte. Absolut inte. Utan det är sak samma för mig där lite.
Ja. Ja. Du förstår grejen med Love Actually också.
Absolut, jag älskar
du gillar ju den med.
Så, ja.
Men en 50:e plats då för Jagad. Ja. Så att Jagad 50, Heat 87 och Lucky Number 11 105.
Fan vad jag älskar att se att det omslaget nu är på våran lista.
För Jagad.
När man tittar på listan här så är det bara, alltså jag blir varm när jag ser den. Här är ju bara panggrejer alltihopa, förutom längst ner då kanske, men jag börjar bli väldigt stolt över den här listan.
Jaha.
Nu tar den sig på riktigt.
Jag för mig att du sa det ungefär i avsnitt 3 också.
Ja.
Gud, vilken stolthet jag känner över den här listan.
Ja, men
Du och även nu
själv.
I avsnitt 58 så känner du fortfarande stolthet. Och det är ju bara positivt, John.
Ja, det är det.
Du känner som stolthet över våran podd. Stort tack då för att ni har lyssnat såklart. På nästa tisdag. Vad släpper vi då? Eller vad pratar vi om då?
Jo, men då Christian, för det första här nu på fredag så kommer ju fredagspodden. Och då blir det lite gött snack mellan, allt mellan himmel och jord. Jag tänker att vi ska kolla in veckans trailer också.
Ja, och så var det väl också filmer som kanske floppade på bio, men gått bra sen på, från VHS-hyllan. Ja,
jajamensan. Och lite annat smått och gott där. Sen tisdag nästa vecka, då gör vi en liten helomvändning. Uncharted och Greyman. Och det är ju faktiskt du som har valt de här filmerna.
Ja.
Och jag ser inte connection emellan dem, ingenting. Utan det är bara två rullar helt enkelt.
Ja, men jag kommer förklara det mer i nästa avsnitt. Men Uncharted är ju speciellt. För både du också har spelat tv-spelet, va?
Ja.
Och så är det Tom Holland och Mark Wahlberg. Och jag tycker att det är en filmatisering av ett tv-spel som ändå funkar. Det är inte 10 i topp, absolut inte. Men den funkar på ett sätt.
Ja.
Och det är lite det jag vill ta. Sen Greyman, när jag såg den så blev jag så fruktansvärt chockad över hur jävla mycket action man har lagt in i en sån film.
Ja, okay.
Med, vad heter han? Ryan Gosling ju.
Mm.
Och den, jag uppskattade den. Sen är inte det heller en 10 i topp film, men båda två har sin tjusning. Så det har de som en röd tråd. Tjusningen.
Aha, okay.
Ja, och den är kul.
Tjusade
ska vi bli i nästa avsnitt.
Okay.
Sen har ju vi också sett en annan film från 2012 som vi också ska ta upp, som är speciell.
Jag
minns inte vad den heter, men med den vi såg med framtidsfilmen, han som har satt in en annons.
Ja, den heter Safety Not Guaranteed.
Ja, precis.
Ja, sicken rulle, den tar vi med då.
Den tar vi med också. Det tar vi nästa tisdag om en vecka helt enkelt.
Ja. Och där har du det. Uncharted, action, och man blir förtjusad.
Ja.
Vad heter det?
Greyman.
Mycket action, pang.
Mm.
Vilket gör att, ser man dem här, safety is not guaranteed.
Exakt, så är det. Tack än en gång till Jakob Ström då, som har tipsat om filmerna vi såg idag. Hej då!
Hej.